Hej och välkommen till Pengar och politik, en podd från Tankesmedjan.
Får jag bara säga en sak?
Förlåt.
Att i introt så säger du, tror jag,
ja,
att vi har som ambition att hålla dig smart uppdaterad.
Okay,
vi håller folk smarta uppdaterade.
Jag har som ambition. Okej, nu byter vi.
Stryk det. Ambition. Det är ett
håller,
faktum.
Håller. Hej och välkommen till Pengar och politik, en podd från Tankesmedjan Arena Idé med mig, Silvia Kakembo, och Tankesmedjans chefsekonom, Elinor Odeberg. Den här podden är till för dig som är intresserad av just pengar och politik. Vi gräver oss djupt ner i det ekonomiska politiska fältet och håller dig smart och uppdaterad. Dagens avsnitt tänkte vi har två teman, skulle man kunna säga. Ja. Vi frågar oss ju ständigt vad det är som händer i världen och hur vi kan hjälpa dig som lyssnar på det här att förstå olika skeenden. Nu i närtid så har det ju hänt massa grejer. Sverige är numera medlemmar i NATO, EU, och numera också Sverige har valt att släppa på biståndet till de svältande i Gaza. Och vi har också sett några stora och ganska oroväckande varsel i sjukvården. Vi tänker att vi fokuserar på det sistnämnda.
En annan stor sak som har hänt i vår omvärld är ju att du precis har släppt en bok, Silvia, som heter Mellan drömmen och slitet, som ju du ska få berätta lite mer om också här i vårt anslutande tema till vårdkrisen, det vill säga hur gör vi någonting åt det här? Finns det någonting du som enskild lyssnare kanske till och med kan göra?
Jag tänker att vi kan få till en bra brygga där, hoppas jag.
Ja.
Okej, men om vi börjar med vården då. Så tänkte jag att jag får börja med en intim fråga till dig här, Elinor. Du får svara om du vill. Men när använde du dig av den offentliga sjukvården senast?
Det måste nog varit i samband med att mitt barn ramlade och slog upp ett jack i huvudet på förskolan. Hon ramlade på en rot. Så då var vi på vårdcentral och fick hjälp. Och vi fick hjälp snabbt eftersom att vi då listade oss på den här vårdcentralen samtidigt. Och behöver kanske då inte säga att det var en privat vårdcentral som såklart tar hänsyn till den typen av logik. Men då fick vi hjälp snabbt.
Vadå, som om man listar sig så får man gå före i väntrummet?
Alltså, jag var ju liksom lite lätt liksom skakad, eller inte så lätt skakad utan ganska rejält skakad av det här. När jag kom till förskolan så var hon liksom helt blodig i ansiktet liksom, och med någon sån hushållspappersbit på huvudet liksom.
Så du var bara glad att systemet verkade
så till din fördel? Så jag var bara så här, var det närmsta vårdcentral, vi sprang dit och eller jag sprang, jag, hon, vi gick. och då så det brukar faktiskt, det är ändå min erfarenhet som har haft barn som har gjort illa sig i lite olika delar av Stockholm, att man brukar få hjälp även på vårdcentral då, så åk inte till akuten.
Aha, snyggt.
Om det liksom händer i vardagen.
Tips för er som vill navigera i vårdsystemet.
Precis.
Det är tyvärr inte temat för den här podden, men nej, det men kanske hade behövt vara tema.
Många vårdcentraler har ju så här, man ska boka tid, men i praktiken om man kommer dit
och det är så här, det här är inte, man har blod i ansiktet.
Ja, och det är, men det är inte en så akut skada att du skulle ha dröjt 15 timmar och sen fått vända i dörren om man hade åkt till akuten. Så det var väl min senaste, annars större delen av min vårderfarenhet har ju varit kopplad till antingen förlossning eller graviditet eller eftervård på något sätt, eller barnen.
Ja, just
nu
det.
Då, om man är ute ur. Du har ju en förlossning framför dig.
Så jag har en förlossning framför mig, så jag är verkligen fram emot i sommar Stockholm.
Är det sant? När är det BF?
Ja, det är liksom i månadsskiftet i juni-juli. Och då försökte jag fråga min barnmorska då. Jag bara, men hur är det liksom med vården i Stockholm på sommaren? Hon bara, oroa dig inte för det, sa hon då. Och det är ungefär samma svar som jag ger till Lian. Han säger så här, mamma, jag vill inte börja skolan när jag blir stor. Jag bara, oroa dig inte för det. Det betyder, det kommer förmodligen bli skithemskt, men det blir i alla fall inte bättre av att du tänker på
det. Och jag har heller inga bra svar, så låt oss bara liksom lämna det där. Jag vill ju tro att det är vårt demografiavsnitt som fick dig att liksom skaffa det här barnet. När vi liksom oroade oss över Sveriges sjunkande nativitet.
Eller hur? Jag kände, jag måste personligen ta tag i det här. Så kände jag. Och befolka världen med fler såna här jag vet inte, sådana som Sverigedemokraterna hatar också, mångfaldiga barn.
Cute kakembos.
Ja, eller hur, eller hur. Ja, nej, men jag har ju då två pågående ärenden. Dels då det här barnmagen, men jag har också en spökbollsskada som har satt sig i knät.
Alltså på riktigt från spökboll som man spelade på gympan i grundskolan?
Ja, fast jag spelade nu då.
What? Du menar spökboll är en sport?
Ja, absolut, absolut. Jag var med på en spökbollsturnering. Aha. Och skadade knät. Och det känns ju extremt löjligt att belasta sjukvården. Man bara kommer dit, man bara, de bara, vad har du gjort? Jag bara, jag har spelat spökboll. Och nu kan
du bara,
jag inte...
det är en sport.
Ja, och nu kan... det är också, man måste också väldigt liksom, tydligt hävda, det är en sport. Ja.
Men vadå att, tävlar Sverige i spökboll?
Det är ju inte en OS-sport, vad jag vet. Det finns ju en närliggande sport som heter dodgeball som är liksom den seriösa sporten. Mm. Men man kan, om man spelar med spökbollsregler så är det ju spökboll. Liksom. Mm. Kan rekommendera. Du kanske, jag kan bjuda in dig
till träning. Ja, det var ju min absoluta favorit.
Ja, det är skitroligt.
Liksom. Det är det roligaste man kan göra det.
Ja, jag kan verkligen rekommendera. Ja, men bra. Då har vi ju klarat ut våra relationer till vården. Men du och jag, Elinor, vi började ju ana redan i höstas att det var liksom på väg åt skogen med den svenska välfärden. Då hade SKR, alltså Sveriges kommuner och regioner, larmat ganska länge om att vi var på väg mot ett läge med stora underskott i regionernas ekonomi och i kommunernas ekonomi. Och samtidigt, jag vill inte dissa SKR då, men deras roll är ju liksom att larma och se till att kommuner och regioner får mer pengar från staten. De är ju liksom en intresseorganisation för kommuner och regioner. Men borde de ha tagits mer på allvar då, tycker du?
Ja, absolut. Och de borde ha tagits på allvar även året dessförinnan. För nu är vi ju inne på andra budgeten där vården och välfärden i stort inte kompenseras för sina ökade kostnader, det vill säga de prisökningar som har drabbat oss alla. Inflationen har urgröpt även kommuner och regionernas ekonomi, men regionernas allra mest. Och det beror ju på att man har ett pensionsavtal. Dels är det förstås löpande kostnader, alltså skolmat, sjukvårdsmat, allting blir dyrare i takt med att maten också blir dyrare, uppvärmning, transporter och så vidare. Och sen lönekostnader som alltid tickar på. Men man har också slutit ett pensionsavtal som innebär att de som pensioneras ska kompenseras för inflationen. Så då justeras ersättningen upp utifrån inflationen. Vilket ju i grunden är en rimlig princip, kan man tycka. Att de som har jobbat i svensk sjukvård också ska få en pension som täcker upp för dagliga kostnader och så vidare. Om man inte räknar upp i takt med inflationen så får man det ju tufft på ålderns höst. Men då är det så att i regionerna så har man en betydligt större grupp som har ganska höga löner jämfört med i kommunerna. Så att det är också därför regionernas underskott har blivit större än kommunernas. Så att det är liksom i regionerna nu i sjukvården som den här situationen är som mest akut. Det är fler högutbildade med höga löner i regionerna, läkare och så vidare.
Mm. Ja, men jag blev själv ganska tagen av ett inslag i, jag kommer inte ihåg om det var Rapport eller Aktuellt, men det var liksom något av SVT:s nyhetsprogram om en cancersjuk fembarnsmamma som på grund av de här nedskärningarna då som aviserades i Region Östergötland för ett par veckor sedan, de liksom gör att hon nu fruktar för sitt liv. Och hon beskrev liksom redan en situation där det var så här, men sjukvårdspersonalen har redan idag för lite tid för att svara på mina frågor, ibland hjälpa mig att komma från en plats i rummet till en annan när de liksom själva är på väg ut, eller svara liksom på frågor om läkemedel eller behandlingen och så här. Och då ska man liksom skära bort ännu mer resurser. Hon var liksom rädd för att hon skulle dö och typ, du vet, inte få vara med om sina fem barns uppväxt och så där. Så att, ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga om den här.
Det är ju väldigt hemskt. Och jag tänkte, det där illustrerar ju också lite problemet med att prata om de här frågorna och ett problem som inte minst många professionsföreträdare, fackliga företrädare för olika yrkesgrupper inom vården brottas med. Vi har haft många diskussioner om förlossningsvården till exempel, och då vet man att i samma stund som man är ute och säger hur illa det är ställt och att det krävs mer resurser för att det inte ska bli nya nedskärningar och så vidare, så vet man att man också skrämmer sin patientgrupp. Och det är klart att sannolikt så kommer just den här enskilda kvinnan inte att påverkas. Det här är ju liksom på en så pass stor nivå. Det är väldigt svårt att veta var sipprar det här ner, i vilka verksamheter, vem är det som inte, vilka vakanser är det som inte tillsätts. Men vi måste likväl kunna ha den här diskussionen och också förstå att det faktiskt är patientsäkerheten som ändå står på spel om man bantar sjukvården under längre tid. Och vi har ju haft partier som har snarare spelat ut att man behöver stärka sjukvården. Vi hade en stor debatt redan 2018 i valrörelsen då om sjukvården. Vi hade inte minst under pandemin så pratades det jättemycket om att vi behöver stärka sjukvården, behöver stärka äldreomsorgen och så vidare. Vilka är de här samhällsviktiga yrkena som håller uppe oss alla i grunden? Men sen har ju det där fallit bort lite i det här nya säkerhetspolitiska läget där det snarare är då försvarssatsningarna som hamnar i fokus och NATO-inträde och så vidare.
Kan vi inte prata lite om hur det faktiskt ser ut då med liksom siffrorna? Jag var lite nyfiken på hur stora är de här liksom underskotten?
Ja, men och det är som du säger, visst, SKR är en intresseorganisation, men de har ju prognostiserat underskott på 24 miljarder för i år. Och regeringen annonserade ju här i veckan att man skulle ge 6 miljarder mer till regionerna, och det räcker ju då inte. Det är ju, täcker inte upp för de här underskotten, och flera regioner har ju kommunicerat att de här varslarna sannolikt fortfarande då kommer ligga kvar. Men det är lite oklart hur mycket som kommer gå till varsel och hur mycket som är att det bara inte tillsätts vakanser. Alltså de flesta regioner har nu anställningsstopp. Så att så fort en syrra går i pension så anställer man inte en ny, utan då är de kvarvarande sjuksystrarna som ska liksom ta hand om samma arbetsbelastning helt enkelt. Springa fortare för samma pengar.
Just det.
Så att mycket av de här varslen kommer nog att inom situationstecken lösas organiskt genom att man inte tillsätter vakanser. Vilket ju för oss patienter är precis lika allvarligt. Det får ju samma effekt. Så personalstyrkan blir mindre, väntetiderna blir längre och stressen blir mer påtaglig för de som är kvar.
Vad pratar vi om för varsel då på det stora hela? Så jag vet att i region Östergötland så var det ju 900 tjänster som de aviserade skulle bort. Och då är det på liksom en total massa på 14 600 personer som jobbar i regionen. Har du någon sån här, och jag tänker att det är några andra regioner som också har varslat ju. Sitter du med varselindex?
Ja, men Region Sörmland har ju varslat uppemot 900 anställda, om jag minns det rätt.
700
kanske.
700.
Region Sörmland har varslat ett hundratal personer, och Region Skåne har också sagt att de kommer varsla. Region Värmland kommer sannolikt också varsla. Där har man bedömt att det är ungefär 650 tjänster eller något sånt där som behöver
Sahlgrenska försvinna. Göteborg är väl också ganska stora nedskärningar.
Men det är fortfarande lite oklart hur mycket varsel det kommer bli. Och som sagt, jag tror att det är väldigt mycket dold statistik här genom de här anställningsstoppen som redan ligger.
Men det rör sig om ett par tusen personer, skulle man kunna säga så?
Ja, det kan man säga. Men det är oklart hur mycket som kommer bli genom varsel och hur mycket som kommer bli genom att man bara inte tillsätter de som behövs.
Och hur ska man förstå liksom själva nedskärningssiffran här då? Är det liksom SKRs 24 miljarder liksom minus 24 miljarder plus då regeringens 6 miljarder, att det är liksom 18 miljarder i nedskärningar i vården? Är det så man ska se det, för att regionerna ska gå liksom plus minus noll?
Jag tror ändå att det är den siffra som bäst speglar situationen. Så fort att se vilken annan siffra som skulle vara en mer ärlig siffra än SKRs, även om, som du säger, de är en intresseorganisation. Och så länge vi inte har indexerade statsbidrag, det vill säga att statsbidragen räknas upp i takt med inflationen, i takt med den allmänna prisutvecklingen, så har man ju såna här smygbesparingar varje år. Om inte politiken bestämmer sig för att aktivt skjuta till mer resurser. Men det som är nackdelen för regionerna och för den delen för kommunerna är att man får svårt att planera långsiktigt utifrån tillfälliga satsningar. Så det är därför en sån här indexering av statsbidragen skulle betyda mycket för de långsiktiga förutsättningarna. Att också då anställa på tills vidare snarare än vikariat, eller inte hålla på att släcka bränder med inhyrning, som ju också kostar väldigt mycket pengar i längden. Och nu så är vi också i situationen där man skulle behöva ha höjda statsbidrag generellt för att faktiskt leva upp till de här ambitionshöjningarna som jag tror de allra flesta vill se i sjukvården, och i takt med att vi också blir en äldre befolkning. Och det är ju framförallt i den äldsta ålderskategorin som de största vårdbehoven finns. De över 80 tar ju den absoluta merparten av resurserna inom sjukvården. eftersom att man har, ja, dels är mer sjuk och skör, men också större komplexitet. Man har kanske flera olika åkommor samtidigt och så vidare.
Det är inte ett jack i pannan bara.
Nej, exakt. Mm. Precis. Det är inte bara att man har ramlat på en rot på förskolan som min dotter då. Ja. Men man kan mycket väl ha snubblat på en rot. Halkskada är ju en jättestor problem. Ja, men ärligt talat, så att när kommunerna brister i snöröjningen så får det effekt på akutmottagningen ganska så direkt, så att allting hänger ihop.
Ja. Men vad kommer det här att innebära i praktiken då? Nu pratar vi om de här liksom siffrorna kring underskott och nedskärningar och varsel och så. Men vad tror du att det kommer innebära i praktiken för människor av kött och blod?
Nej, jag tror att man kommer att uppleva en sämre vård. Och det här kommer kanske vara lite olika. På vissa håll så kanske det är att man lägger ner en vårdcentral. På andra kanske det handlar om att liksom väntetiderna förlängs. Och det är ju alltid svårt också att särskilja. Det är också en utmaning när man ska diskutera de här frågorna. För att det är klart att det finns en effektiviseringspotential. Det är klart att det finns utmaningar med ledarskap och chefskap inom den offentliga sektorn i stort. Så att kunna säga att så här, specifikt den här förlossningsupplevelsen berodde på Ulf Kristersson.
Mm.
Den bryggan är ju svår.
Jag önskar att jag kunde säga det.
Men på ett globalt plan så stämmer det ju att det är regeringen som ytterst ansvarar för läget i den svenska sjukvården. Och det ansvaret har man ju inte velat ta. Och man har ju också aktivt nu i ett läge där man ändå gick fram med extra tillskott, valt att inte ge de tillskott som krävs för att vi ska undvika varsel i sjukvården. Och Ulf Kristersson satt ju i morgonsoffa och sa det, att vi inte skulle se några varsel, att de skulle säkra att det inte skulle bli några varsel.
Han fick backa från det nu.
Sen fick han backa.
Det här var inte ett löfte, utan det var bara något jag sa.
Det var lite som med Heidi Frid. Det var ju bara kontextberoende.
Ja, eller hur.
Det lät bra i stunden, lätt översatt.
Men jag hörde något inslag i Ekot här också, nu försöker jag komma ihåg siffran, men att det är typ, du vet, 172 000 personer eller någonting som står i operationskö. Mm. Varav, du vet, och så hade de med en kvinna i inslaget som har väntat i 4 år på sin ryggoperation. Och nu då så börjar hon bli ganska till åren, på tal om de här äldre som är i stort behov av vård och har komplexa. Och nu var de så här, nej men nu är du för gammal och för skör för den här. Hon bara, ja, fast liksom, hon har liksom varit så nära 2 gånger att hon har, du vet, duschat och bytt om. Och tvättat sig med den här äckliga tvålen. Och sen så typ varit så här, nej. Vi måste skjuta upp eller ställa in. Så har väntat i 4 år på sin operation.
Mm.
Och de flesta har nog inte väntat i 4 år. Men liksom väldigt mycket längre än den här, är det 90 dagar som den här.
Ja, och det blir så tydligt då också så att det påverkar hela resten av samhället då också. Då är det en arbetsgivare också på andra. Förutom hennes personliga erfarenhet så är det såklart att hon kanske då inte kan göra sitt jobb som hon hade kunnat annars. Att det blir större kostnader för sjukförsäkringen i väntan på operation. Så att det blir ju väldigt stora kostnader för övriga samhället att snåla på sjukvården och de här långa väntetiderna. Sen säger inte väntetiderna allt. Det kan ju vara väldigt många i en sån här kö som egentligen inte har ett akut behov. Och vi ska ju ha en behovsprincip. Så att ska man ha en köfri vård, då ska vi ju ha en vård som har en kraftig överkapacitet i praktiken. Alltså att vi har köer är per definition inte liksom ett misslyckande, utan det är ju prioriteringsordningen i de här köerna och huruvida man faktiskt får vård i tid. Om jag har en lätt snuva, då är det rimligt att någon som har en skottskada får gå före. Och det är ändå en princip som vi värnar och som jag tror att man tappar bort lite med de här olika 90-dagars garantierna och så vidare. Och där många också ersättningssystem baseras på antal besök och sånt här, att man slår undan benen lite för den här behovsprincipen då, för att för en vårdcentral kanske det skulle vara utifrån en behovsprincip bättre att ha 4 besök för en läkare på en dag, för att då var de 4 besöken med äldre personer som hade svåra behov och man liksom tog ansvar för helheten, men ersättningssystemet premierar att ta in folk med lättare åkommor då. Och i statistiken så är det då en mer produktiv läkare.
Men visste du, gammal landstingspolitiker?
Fritidslandstingspolitiker.
Okej, okay, jag ska inte ställa dig till svars för det här. Men jag, en annan sak som jag funderar
över... Ja, det var ju också opposition, men go for it.
Nej, men du kanske har lite kunskap i frågan. För det är så här, jag tycker att jag hör regeringen eller partier från höger säga så här: det handlar inte bara om att tillföra mer pengar och mer resurser. Vården måste bli mer liksom effektiv. Idag är styrningen för ineffektiv, organisationen är för ineffektiv, verksamheten är för ineffektiv. Börja liksom där, så kan vi prata om pengarna sen. Har du någon aning om i hur hög utsträckning det där liksom stämmer? För på ett sätt kan jag vara så här, ja, det kanske är så att det finns massa, men du vet, effektivitetsvinster att göra i vården. Typ jag pratar med min syrra som är liksom sjuksköterska. Hon är så här, de här materialinköpen, du vet, ja, om vi köpte in den här grejen istället, den verkar kosta en tiondel och funka lika bra. Men då har någon central upphandlingsenhet i regionen bestämt att, du vet, vi har det här avtalet och då ska vi göra på det här sättet. Och hon bara ser uppenbart hur man skulle kunna liksom göra en del av verksamheten bättre. Mm. Men samtidigt så verkar det ju vara som att när man ska effektivisera, då är det inte materialinköp man ska effektivisera, utan då är det liksom på personalsidan där folk typ redan inte har tid att gå på toaletten och så. Men finns det någonting i det man säger i att, liksom, att verksamheten skulle kunna bedrivas på ett mer optimalt sätt?
Alltså jag har väl inte träffat någon i vården som är så här, jag har en så himla bra chef. Det känns ju lite, alltså, det verkar ju finnas en viss problem i, med liksom ledarskap ändå i offentlig sektor. Och kanske är det någonting som också handlar om storlek i vissa fall. Att det kan vara svårt, att dels att man är många, att det är många medarbetare per chef, och sen också kanske att det är stora organisationer, så det är svårt att påverka besluten och att man som enskild medarbetare i det känner sig ganska begränsad. Och att det uttrycks i en form av frustration då mot närmsta chef. Till exempel. Men det gör ju också att det kanske blir svårare att få bra chefer. För att det är en ganska utsatt position och så blir det någon cirkel. Men det är bara en killgissning.
Alltså, just det.
Det är klart att det finns möjligheter att effektivisera. Frågan är ju, är det genom drakoniska nedskärningar som man ska få fram effektiviseringar, som då riskerar att snarare bli neddragningar på kritisk verksamhet än på genom smartare upphandlingar av liksom kanyler. Det är liksom fel metod, tror jag, för att få fram en mer effektiv sjukvård. Då är det ju snarare så, hur kan vi odla och få fram de professionerna liksom kompetens och förmåga att planera vården efter patienternas behov. Att jag tror att det är det som har lite gått förlorat i den här allmänna new public management liksom kulturen som vi har haft de senaste 30 åren egentligen. Att man ska försöka liksom strömlinjeforma offentlig sektor och få den att fungera som privat sektor. Men det är inte samma sak att ta hand om en människa som att liksom tillverka en bil eller reparera en bil. Så att där behöver det finnas mycket större flexibilitet, tror jag, för de som jobbar och deras kompetens. Och när det rimmar ganska så illa med liksom en väldigt hård kontrollapparat och mätstruktur. Samtidigt så måste vi kontrollera och mäta vart skattepengar går. Och inte minst när vi släpper in intressen i vården som går ut på att tjäna pengar på oss som patienter. Vi har ju haft flera sådana exempel, inte minst i Region Stockholm då, där jag har varit verksam och som jag fortfarande liksom följer med intresse förstås, med omotiverade gynekologiska operationer bara för att ge mer ersättning. Alltså att det till och med slår ut liksom Hippokrates ed, alltså läkarnas egen professionsetik liksom, för att vinstsyftet går före.
I Region Stockholm var det en annan skandal också, om att liksom privata vårdgivare kan ju skriva ut läkemedel såklart till liksom sina patienter. Men att man har gjort det här liksom i omotiverat stor utsträckning. Och den här notan går ju direkt till skattebetalarna. Och alla bara, va? Och det är liksom bara fri förskrivningsrätt. Bara skriva ut det, skicka notan till liksom, fakturan till regionen.
Ja, och ska du på allvar liksom också kunna granska varenda liten sketen faktura, om det så är på kommun- eller regionnivå, så behövs det ju också jättemycket resurser på det. Och jag har debattörer säga. Det var ju senast i debatt med Timbros chefsekonom om regionernas ekonomi, och han var så här: skär i administrationen. Och man bara, ja, fast den här administrationen är ju ett resultat i mångt och mycket av de här privatiseringarna. Man, bara på, i Region Stockholm så har ju juristavdelningen svält för att man gör så mycket upphandlingar, och sen ska man kontrollera avtalsuppföljningen och så vidare. Är det läkarna då, eller sjuksköterskorna, undersköterskorna ska syssla med liksom den typen av administrativa uppgifter, eller ska vi faktiskt börja rensa lite i vad är det för incitament vi har byggt in i svensk sjukvård? Hur får vi bort de incitamenten så att det faktiskt är patientnytta och patienternas behov som står i centrum? För då behöver vi inte ha samma kostnadsdrivande kontrollapparat, tror jag. Mm. Men det är ju liksom en större strukturell fråga. Så att min känsla av att prata med folk som jobbar i vården och så är att det är mycket liksom ledarskapsfrågor, och min känsla av det som driver kostnader mycket är att vi har en ganska uppsplittrad vård, och vi har väldigt, väldigt mycket privata avtal, och det kräver väldigt mycket kontroll, och det kostar väldigt mycket pengar. Så,
och ger inte så mycket nytta.
Nej, men, och jag menar, visst vill man ha privat sjukvård för skattemedel, vilket är ganska världsunikt, men Då får man ju vara beredd på att det kostar väldigt mycket pengar. För att man måste kontrollera att det saker och ting går rätt till. Att man inte får den här typen av exempel som vi har sett då med omotiverade operationer och fuskfakturer och så vidare för att tjäna pengar. Engagemanget verkar ju vara väldigt stort i sjukvårdsfrågan, men hur, alltså, du som då jobbar med opinionsbildning på veckan, ser du liksom att det bubblar på gatorna?
Ja, men kanske mindre än man hade kunnat förvänta sig. För jag tänker också när man kollar på såna här, Novus har ju länge gjort så här väljarnas viktigaste fråga. Och jag vet att DN Ipsos fick ju också fram den nu, liksom, att det är liksom, sjukvården är den viktigaste frågan. Och sen så kan nummer två variera med liksom skolan eller typ lag och ordning / brottslighet eller vad man vill kalla det. Så att det är ju väldigt många som tycker att frågan är väldigt viktig. Men trots det så tycker jag, och så ser man de här då liksom reportagen typ som journalister då förtjänstfullt gör i sina olika kanaler. Men jag tycker ju mig inte se eller höra, du vet, några stora Facebookgrupper som planerar liksom demonstrationer eller liksom att folk försöker storma regionfullmäktige mötet här i Östergötland där det här ska bestämmas, att det är någon patientorganisation som representerar cancersjuka liksom, som nu
så det där, kommer
alltså, du vet, som man skulle kunna tänka sig, med tanke på hur frustrerande det här måste vara för väldigt många grupper med olika liksom besvärliga hälsotillstånd.
Men jag tänker att det där touchar på någonting väldigt viktigt också. Vilka grupper i sjukvården, både patientgrupper och liksom professioner, är det som hörs i debatten, och vilka lyssnar politikerna till? Det där är ju också någonting som man måste vara väldigt medveten om man ska jobba med sjukvårdsfrågor. Förlossningsvården är ju en typisk sån verksamhet som har en väldigt röststark profession, barnmorskorna, och en väldigt röststark patientgrupp, det vill säga unga medelklasskvinnor som dig och mig. Så att där är det liksom barnvaktsmarsch och liksom väldigt stort tryck om det planeras nedskärningar i de områdena. Och jag menar, det tycker jag är bra att det blir det. Någonstans är det hur vi för ett nytt liv till världen. Det måste ju vara liksom det yttersta tecken på vad vi är för typ av civilisation någonstans. Det finns en väldig rimlighet i att det blir protester när det väntas neddragningar i den vården. Men min rädsla är också att så här, då skyddar man just de verksamheterna där de här röststarka grupperna finns. Och så skär man i liksom höftledsproteserna istället. På andra håll där det kanske är mer multisjuka äldre som är den stora gruppen. Och det finns liksom en medielogik här som kanske inte fångar det riktigt, att då får man protester där och så kommer regeringen med något riktat statsbidrag till just den vården. Alltså nu har vi ju till exempel planerade nedskärningar på förlossningsavdelning på Sahlgrenska, så jag kan mycket väl tänka mig att det kommer liksom något riktat till just förlossningsvården. Och då kommer man inte runt då det här strukturella problemet med underfinansiering och att statsbidragen inte räknas upp i takt med inflationen, och i kommuner och regioners fall också den allmänna demografin och löneutvecklingen är också rimliga faktorer att ta hänsyn till när man pratar om hur statsbidragen borde förändras eller räknas upp över tid. Om behoven ökar så måste ju statsbidragen så att säga följa med. Utan det blir de här då duttsatsningarna som egentligen inte löser någonting på längre sikt, utan det är bara ett sätt att stilla en opinion.
Ja, men för att det jag också funderar så himla mycket över är om folk sitter där ute eller inte sitter där ute och funderar över, för att det jag tolkar det som det regeringens politik nu är att de är mer intresserade av att göra liksom skattesänkningar för att det är deras liksom Moderaternas
credo. Jag gillar att sänka skatter som
Elisabeth Sandström ska ha sagt. Ja men du vet så, och jag
alltså, full respekt för det. Jag måste bara få orera lite om det, för att det vad är man i för bubbla när man säger en sån sak?
Att man gillar att sänka skatt. Nej, men alltså, hon blev moderat.
Inte, hon blev intervjuad. Ja, men absolut. Men hon är inte muffare. Alltså, hon blir intervjuad om så här, hennes typ politiska prioriteringar framåt. Och säger så här, jag gillar att sänka skatter.
Ja, hon kanske vill ha en sån här nattväktarstat.
Jo, men det är så här, jag menar, i ett muff-sammanhang, då behöver man inte motivera varför man gillar att sänka skatter. Men i ett allmänt sammanhang, då behöver man kanske ha någon form av logik i, jaha okej, så det har ett egenvärde för dig att sänka skatter, men varför då?
Men jag,
ingen liksom så här,
nu, det ska stimulera, inget live finansministern
inte det ska stimulera ekonomin, ingenting sånt, utan bara så här,
nej, jag gillar att sänka skatter. Fast jag kan förstå det utifrån, säg att jag då hade varit moderat, det var så här, nej du vet, de här pengarna som jag har tjänat ihop på min lön, de är liksom mina. Och varenda gång som staten går in och drar av här i min deklaration, då är det stöld. Så därför är det fel per se. Och det jag tänker, det jag ville komma till var typ så här.
Då har man åtminstone en lite ideologisk... ideologisk liksom, kappa runt ett sånt påstående att man gillar att sänka skatter.
Ja, men så här, för det jag funderar över, så här, för jag kan förstå att man som privatperson såklart vill ha så mycket som möjligt av sin lön på sitt eget konto.
Ja, liksom. Man vill ha hög lön, bra sjukvård.
Ja, men, eller hur? Men om man väger det mot typ, du vet, en liksom gemensamt finansierad sjukvård som man har tillgång till när man behöver, den är ju svår. Det är ju väldigt få av liksom svenska invånare som har möjlighet att köpa och finansiera den här vården privat. Därför är det ju ganska smidigt att vara så här, men jag kan tänka mig att betala för ditt barns jack i huvudet, för att jag vet att om samma sak hände mig eller mitt barn så skulle jag få den hjälpen. Typ. Ja, det är väl 1-2% som är så här, jag vill ha en helt privatfinansierad vård, för jag tjänar så här mycket pengar så att jag kan ha liksom en egen läkares privata klinik på liksom standby. Och dessutom såna här liksom mer komplicerade saker än jack i huvudet, alltså det att man är liksom komplext sjuk på något sätt, det är ju liksom svårt att byta den hälsan ens mot pengar. Om ni förstår, alltså, om man träffar personer som är sjuka så är de så här, ja det spelar ingen roll hur mycket pengar man har på banken, man vill ju bara vara frisk liksom. Så att jag har svårt att förstå varför folk vill göra den här trade-offen, om du förstår, att vara så här, okej, jag får 400 spänn mer i månaden, men jag riskerar liksom att förkorta mitt liv med 7 år för att jag inte kan få hälso- och sjukvård. Mm. Vad är liksom din bild av vad som är folks resonemang kring skattesänkningar versus investeringar i hälso- och sjukvård?
Jag tror att de allra flesta när man ställer upp det så säger låt hellre min skattenivå vara oförändrad än att sänka min skatt på bekostnad av sjukvården. Jag tror att man underskattar generellt folks vilja att bidra till ett bättre samhälle. Och det är ett stort problem tycker jag, om man tittar till den ekonomiska politiken liksom från vänster, att det funnits en överdriven försiktighet tycker jag när det gäller på finansieringssidan vad gäller att förändra skattenivån till exempel för att kunna finansiera högre välfärdsambitioner. Sen ja, vi har ju också pratat om såklart om lånefinansiering som instrument i tidigare avsnitt om finanspolitiska ramverket och sådär, men när det gäller just sjukvård så är det ju skatterna, och jag brukar säga det. Ibland får jag höra att det beror på att Riksbanken är en odemokratisk institution, vilket kan vara sant. Men de har ju höjt räntan med liksom 400% på 2 år. Och bara 2022 kostade räntehöjningen ungefär 66 miljarder för hushållen. Och apropå medborgerligt uppror, vi har inte liksom, det kastas inte tomater, det är inga höga flappar på Brunkebergs torg utanför Riksbankens kontor. Utan folk verkar ändå acceptera de här räntehöjningarna. Det är jäkligt kärvt för väldigt många överhuvudtaget på grund av inflationen också. Men man tänker sig, okej, men det här är väl sättet som vi bekämpar inflation på då? Om man kan få folklig acceptans för en åtgärd som är helt kontraproduktiv för ekonomin och knappt ens bekämpar inflationen, så nog borde det väl gå att få acceptans för skattehöjningar som med garanti finansierar en starkare välfärd för oss alla som bor i det här landet. Och pandemin likaså. Vi gjorde jättestora förändringar i vårt beteende och stora uppoffringar för att skydda sköra äldre. Jag menar, vi hade väl kunnat resonera som att vadå, det är Darwins lag liksom. De som stryker med får stryka med för ekonomin är viktigare typ. Och inte infört de här inskränkningarna. Men det gjorde vi för att vi värderar annat än bara ekonomi som individer och som samhälle. Så att är det någon som har försökt på allvar liksom, gå fram med skattehöjningar i, och då pratar jag i regeringsställning för att finansiera ett sjukvårdslyft till exempel. Alltså, vi har haft mindre dutt liksom, reformer här och där. Ruttaket har höjts och sänkts och så vidare. Men det har ju mer handlat om att försvara status quo. Och då så när det har kommit en borgerlig regering så har de sänkt skatterna och sen så har inte en S-regering höjt skatterna och som resultat så har liksom offentlig sektor mindre att röra sig med. Och alliansregeringen var ju liksom det mest dräpande ur, när vi tänker skattenivå liksom, med jobbskattavdragen som kostade över 100 miljarder, det var avskaffat förmögenhetsskatt, det var avskaffat liksom förändring av fastighetsskatten, det var ISK-reform och alla möjliga saker. Som gjorde att skattenivån minskade. Och jag menar inte att man liksom över ett bräde kan höja skatterna kanske på samma sätt, men jag tycker att man underskattar folks vilja att bidra. Och här behöver man kanske jobba på liksom den kopplingen också mellan skatt och välfärd. Generellt, att folk kanske inte ser den. I synnerhet inte om det finns en väldigt stark opinionsbildning både från politiker men också opinionsbildare till höger som säger att det här beror på ineffektivitet. Det beror inte på resurser, det beror på byråkrati och överbyggnad och så vidare. Som delvis är liksom åsamkad av högerns egna idéer om privatiseringar.
Ja, så att det är liksom opinionsbildningen hos de som vill något annat som är för svag.
Ja precis. Ja. Swisha arena. Nej, men vad är din take? Menar, du har ändå ägnat en hel bok åt det här med påverkan opinionsbildning. Liksom, hur väcker man människors engagemang?
Ja, men det är en bra fråga. Nu, jag har hållit på att skriva den här boken under förra året. Och då, så i den här boken så träffar man ju massa människor som ju faktiskt förändrar saker och gör saker. Men en del av dem är väldigt liksom medvetna om att så här, det här stora problemet liksom har vi och det är strukturellt och liksom så där. Men annars verkar det också som att folk väldigt mycket i hög grad ser det som liksom finns framför deras ögon. Så att där, på det sättet tänker jag att det är naturligt att det är typ patientorganisationerna eller liksom fackförbunden och professionerna som finns representerade i vården som är de som behöver ta lead på det här. För att det är liksom, du vet, ens topp tre huvudvärk i livet är liksom de här nedskärningarna i vården. Men sen är det klart att det är svårt. Alltså dels så finns det en allmän sån här maktlöshet, hopplöshetskänsla av att allt håller på att gå åt skogen typ i samhället. Och det liksom gör ju också att folk blir mer passiva. För att man ser inte ett ljust 20-30-tal framför sig där vi har liksom balans i ekonomin i vården och dessutom en vård som är dimensionerad utifrån de behoven liksom som vi har. Så det är liksom å ena sidan. Å andra sidan så tänker jag att det är ju förmodligen också så att det är typ de politiska partierna i någon mån som behöver gå före i de här frågorna för att man sitter så tätt ihop liksom med den offentliga apparaten. Och då tänker jag de politiska partierna som inte står för den sjukvårdspolitiken som vi har nu. Och visa vad som är möjligt. För jag tror att det är det också, att alla är så här, ja, nej, det enda som är möjligt, det är liksom nedskärningar. Och jag tycker att jag hör det också när jag pratar med liksom socialdemokratiska typ kommunföreträdare. Att det var så här, aha, kul att sitta i skolnämnden. Det enda jag gör är typ att lägga ner skolor och få skära ner. Förstår du? Det är som att man inte ens själv tror att det är liksom möjligt på något annat vis.
Och det är ju nästan det farligaste.
Ja, men eller hur?
Alltså
eller
att hur? Man tror att det här är nästan som ett naturfenomen. Att vi ska skära ner i vården. Så här.
Nej, och sen finns det ju massa andra som gör en massa bra saker. Alltså typ nu har ju liksom Socialdemokraterna och Centerpartiet tagit över i Region Stockholm. Och då försöker man ju liksom rulla tillbaka en del av de här sakerna. Så att där kan man kanske faktiskt visa att så här, just då man har fått ett liksom katastrofalt sånt här vårdval i liksom vårdvalssystem i knät, så går det att liksom reversera det.
Men, ja, och utan att det är liksom någon... uprising för det. Alltså man tänker på 1177 som tas hem i egen regi, det är flera andra, ambulanssjukvården och så vidare. Men om man lyssnar på tongångarna när de här förslagen fördes fram i opposition, så var det ju liksom i princip Stalin som parafraserades från liksom Kristoffer Tamsons i talarstolen. Alltså det, den här experimentverkstaden i Region Stockholm har ju liksom varit väldigt extensiv när det kommer till privatiseringar. Så att, och så kan man ta man hem det här, avsluta sitt avtal och så var det klart. Och det, jag menar, det är flera sådana kommunala exempel där, och även för övrigt borgerligt styrda kommuner. Lomma är en sån kommun som har tagit tillbaka hemtjänst i egen regi. Så det går ju. Det går ju att ändra på liksom den här stigen som vi vandrar på, ändra riktning på den. Och även vad gäller skatterna. Det som är olyckligt nu är ju förstås ett läge där så här, hushållen är väldigt pressade. Har höga priser, höga räntor, och så ska man ovanpå det liksom komma med skattehöjningar. Det är klart att det liksom inte är någon publikfriare direkt. Samtidigt så, om det är nödvändigt för att förverkliga de samhällsambitioner som man har, så då är det väl det man måste göra, helt enkelt. Och det som frustrerar mig och som jag tror är liksom ett skäl till varför överhuvudtaget extremhögerpartier, Sverigedemokraterna och andra liksom lyckas komma framåt i opinionen, är ju liksom också någon slags allmänt politikerförakt. Och det, är ju, det går ju inte att säga så här, ja, men det var det här uttalandet och så nästa år fick de här implikationerna, utan det är något som har byggts upp över tid där man har känt en besvikelse över att de stora partierna inte har levererat på de löften som man säger, och att man inte tror heller på löften, alltså allt mindre tror på löften om liksom bättre sjukförsäkring eller bättre a-kassa eller bättre sjukvård eller bättre skola, och att det finns en dissonans på många håll i Sverige mellan vad politikerna säger att de gör och det som man faktiskt upplever i sin vardag. Och det kommer liksom inte straffa sig för de folkvalda liksom idag till imorgon kanske, utan det är liksom mer för politiken över tid, tror jag, att man tappar förtroende och partier tappar förtroende om man, och där S är ju ett profilerat välfärdsparti, men om man inte då levererar en bättre välfärd, då får man jättestora trovärdighetsproblem och det är jättesvårt att återhämta sig från det, och jag tror i viss mån att väljarna kanske fortfarande straffar S för det. Och det är också svårt att förklara, så här, har vi haft en borgerlig majoritet i riksdagen sedan 2006, men vi har haft en S-regering i 8 år, och då är man så här, men varför har inte saker och ting ändrats under er tid? Och så framstår den här parlamentariska förklaringen som bortförklaring då. Och till viss del så beror det på det, men det är klart att det också handlar om delvis då den här, tror jag, beröringsskräcken med skattehöjningar faktiskt, och, eller för den delen lånefinansiering, så alltså att man inte riktigt har orkat med finansieringsbiten helt enkelt.
Men vad tror du är skälet då till att vi inte ser något sjukvårdsuppror här som leds av pensionärernas riksorganisation? Eller så, jag tänker att vi sitter typ i varje avsnitt sitter vi här och väntar på ett uppror.
Ja, ett precis, ränteuppror,
ett infrastrukturuppror.
Kan vi hitta en kombinerat uppror?
Ett allmänt folkuppror. Ja. Ja, du vet, varför händer inte det här?
Alltså jag håller med dig om att ur någon slags medialt perspektiv och ur ett politiskt perspektiv så är det starkare när det kommer från vården självt, alltså när det kommer ifrån professionsföreträdare, att det liksom inte är typ den politiska motståndaren som driver frågan. Samtidigt så det är en ganska så stor förväntan också på folk som då jobbar under ganska pressade förhållanden att så här, också då orka driva någon kampanj för
på sin fritid,
liksom. För förbättringar.
Men om man vill göra det, då finns den här boken Mellan drömmen och slitet.
Ja, den ska man läsa, och då kan man känna sig upplyft och få ha nya verktyg i sina händer för att påverka. Jag ser väldigt mycket fram emot att läsa den. Jag tänker att det kanske är den som kommer vara receptet för det här ränteupproret som jag hoppas på.
Ja, men jag hoppas det.
Ränte/vårdupproret.
Vi hade ju release här förra veckan och alla liksom exemplar på releasen tog slut. Men jag har beställt fler hit till kontoret.
Så att hur
jag
kom du på att, titeln? Det är jag nyfiken på.
Det var faktiskt min man Jakob som kom på titeln. Jag vet inte hur han kom på titeln. Vi hade liksom en brainstorming session. Han är ju skälet till många av de saker som jag tar mig för. Så vi hade någon brainstorming session hemma.
Vad är mellan drömmen och slitet?
Jo, men det är ju ett citat från ett tal till kampanjarbetarna i 1972 års valrörelse som Olof Palme faktiskt håller. Jag är ju inte ett Palme-fan, liksom att svära i kyrkan. Men han säger, avslutar talet med, vi ses där ute, liksom, på torgen, liksom, i valstugorna, i mataffären, mellan drömmen och slitet. Mm. Något sånt säger han. Så att jag tänkte att det var en ganska fin liksom, liknelse kring var det är man befinner sig någonstans. Vi har liksom en dröm om, i det här fallet då, en sjukvård som gör att vi har en hälsa som gör att vi kan leva väl. Men vi liksom är ju i slitet. Aha, okej. Ska vi liksom se till att få till det här upproret? Men då måste vi liksom samla ihop massa människor, göra en digital kampanj, hålla på och träffa massa politiker. Liksom, det är ju slitigt liksom, snarare än drömmigt att driva den typen av...
Precis, men det är för att uppfylla drömmen på något sätt.
Ja, men precis.
Men konkret så tänker jag så här, partierna blöder ju medlemmar. Alltså man borde ju verkligen organisera sig ett parti om man vill förändra någonting. Hela vår representativa demokrati vilar ju på partier. Och också om man inte är med i facket, går med i facket. Alltså facken driver ju också en samhällspåverkan och de är ju samhällsaktörer, så att när de blir starkare så... man behöver inte heller göra allting själv. Jag tänker att det är så himla många som är så här, gud, vad ska lilla jag göra liksom? Och man bara, ja men var inte bara lilla du, utan gå med i en organisation.
Eller hur?
Eller liksom, underskatta heller inte kraften i att bara så här, prata med sina kollegor eller vänner om liksom, olika frågor. Och, alltså, det går kanske inte att mäta liksom, men det är ju det som formar en folkopinion i slutändan. Alla de här små samtalen bildar en bäck till liksom en större opinionstryck som syns i de här mätningarna som alla politiker älskar att titta på och som sannolikt har skjutit i höjden för sjukvårdens skull, så att regeringen nu ändå kommit med de här 6 alldeles för få miljarderna, men likväl kanske de trodde att de skulle komma undan lite lindrigare med det här än vad de har gjort. Så får vi väl se, liksom. Det kanske blir ett vårdval i bemärkelsen ett allmänt val om med sjukvården i fokus nästa gång. Alltså ytterst
är det... Ja, men låt oss hoppas det.
Jag tror ändå inte, så här, man kan inte försämra i sjukvården på det här sättet ostraffat. Det tror jag faktiskt inte. Och det, även om de är ideologiska på regeringskansliet, så tror jag ändå att de också har en viss självbevarelsedrift som vill bli omvalda. Så att, kanske kan man ju, det finns ju fortfarande tid för dem att ge mer i vårändringsbudgeten om de skulle vilja. Nu tror jag inte att de kommer göra det, men förutsättningarna finns i alla fall. Och sen skulle jag säga, alltså, apropå förlossningsvården, jag tycker det är intressant för väldigt många som kanske skulle befinna sig på spektrat skattesänkning snarare än offentlig vårdsatsning, inte behöver, för att de inte behöver sjukvård så mycket. Alltså för många är ju då förlossning och graviditet liksom det första mötet ordentligt med så här, det man betalar för. Jag kommer att, för mig var det verkligen så här, wow, liksom, vilken uppbackning man får när det gäller. Liksom. När man behöver sjukvården så finns den där, och vilken trygghet det är. Liksom. Och att det känns som att det är väldigt många, kanske framförallt män till och med, som blir liksom väldigt så här, wow, och så får man hem den där lilla, vad är det, 100 kronor per natt eller något sånt där från, så här, och så, samtidigt som man liksom har sitt lilla barn hos sig och så här, okej, det här.
Man ska gå till BVC varannan dag i början eller vad det är.
Ja, men precis.
Första barn,
ja,
och man bara, har ni preppat allt det här för mig?
Ja, ja. Men, och det räddar ju liv liksom, att vi har avgiftsfri MVC till exempel. Alltså, visst att förlossningsvården är på olika sätt liksom förbättrad och man vet mer och så vidare. Men den stora grejen som har liksom minskat barnadödlighet och mödradödlighet är ju mödravården. Alltså att man tidigt kan upptäcka liksom riskfaktorer och så vidare. Så att det räddar liv.
Great. Du som tänker starta ett sjukvårdsuppror, hör av dig så skickar jag ett exemplar av boken här.
Ja, får väl ändå köpa boken.
Nej, men till den som tänker starta sjukvårdsuppror tänker jag att jag kan skicka kan ett exemplar av boken i utbyte mot att du driver en proteströrelse i din region.
Jag kan tänka mig att skicka min bok om man erbjuder sig att starta ett ränteuppror.
Du har lyssnat på Pengar och politik, en podd från den progressiva och partipolitiskt obundna tankesmedjan Arena Idé. Podden produceras i samband med PR- och kommunikationsbyrån Arena Opinion. Mer info om tankesmedjan hittar du på www.arenaide.se.